Välkomna till podden Läs för livet som ges ut av Kulturrådet. Här samtalar jag, läsambassadör Ann-Marie Körling, om läsning. Dagens samtal handlar om läslovet och en katalog att hämta inspiration nu. Till dagens samtal har jag bjudit in Henriette Zorn som arbetar med litteratur och läsfrämjande vid Kulturrådet. Välkommen!
Tack så mycket!
Innan jag klev in här i studion på gatan så kom det en klass med elever. Och jag stannade upp några av dem och så frågade jag: ni ska ha lov snart? Ja, det ska bli jätteskönt. Vet ni om att lovet heter läslov? Nej, skriker denna killen. Ja, men då kommer min mamma tvinga mig att läsa. Och då tänkte jag, Och så frågade jag, vad tänker ni om namnet läslov? Och så stod de och tänkte en stund och så var det en som sa, nej men det är okej att det heter det. Ja, men jag tror det kan bli bra. Nej, sa den ena, jag kommer bli tvingad att läsa. Det var tre röster om läslovet. Mm. Vad tänker du?
Ja, jag tänker, det första jag tänker på är lite grann hur det här höstlovet verkar vara ett kärt barn som börjar få många namn. Förr i världen hette det ju potatislov. Och det var ju också en form av tvång, för då skulle barnen vara lediga från skolan för att kunna hjälpa till och skörda potatis. Och sen så småningom så blev det i alla fall ett höstlov för med betoning på lov och ledighet. Och nu så vill man kalla det, eller det finns krafter nu som vill kalla det för läslov. Och det var ju då läsrörelsen som 2015 lanserade det begreppet. Och det är ju en handske nu som har plockats upp av regeringen som en del i en läsfrämjande satsning. Men jag tror att det är väldigt viktigt att vi fyller det här läslovet med allt annat än tvång.
Ja, och då vill jag gärna citera Johan Unnänge som skriver på Svenska Barnboksakademin i sin krönika att det är ett läslov skulle inte innebära ett lov med läsläxor. Läslovet skulle erbjuda 1000 möjligheter att komma i kontakt med berättelser fritt från bedömning, lärarinblandning och krav. Ett lov att läsa hur man vill. Och nu har regeringen tagit intryck. Så det här att det inte blir det där tvånget som den här pojken säger, att nu kommer min mamma tvinga mig att läsa. Så det här läsfrämjande arbetet, vad kan det innehålla?
Alltså, jag vet att det har blivit ganska diskuterat redan det här med läslovet, just därför att det kan komma att kidnappas av ambitiösa pedagoger som tycker att man ska läsa så mycket böcker man bara kan under ledighet. Men man kan också se det som en viktig symbolhandling där man överallt ifrån i samhället nu faktiskt börjar lyfta upp boken. Men det är viktigt att göra det på ett sätt att tala om att det här är något kul. Det här erbjuder nya världar. Det är roligt att lära sig läsa, det är roligt att fortsätta att läsa. Men att lusten och frivilligheten tror jag är absolut det viktigaste. Att vi som brinner lite för böcker, att vi jobbar med att försöka inspirera och ge lust.
Jag pratade med några ungdomar i en skola förra veckan och så sa jag att jag kommer prata läsning här. Då sa de, stackars dig. Och då tänker jag den här uppgivenheten som man kan känna när man möts av det där. Och då brukar jag tänka att vi måste lyssna mer på vad har hänt med den där som säger nej till läsningen och som inte vill läsa. För oftast handlar det inte om att man inte vill läsa, utan att någonting som kanske, man kanske inte har fått läsa det man vill läsa. Och jag tror att det är viktigt och betydelsefullt att man i skolan alltså erbjuder egen läsning och inte bedömer och värderar andras läsning. Och i sin undervisning undervisar de annat i så fall. Så att man har, ja, man orkar inte läsa kanske jämt, utan man vill kanske läsa någonting som är lite lättare. Att man inte tvingar fram den här läsningen jämt. Däremot så ska man få i skolan få uppleva att man får lära sig att läsa så att man kan fortsätta att läsa. Det tror jag är otroligt viktigt. Och då rullar man ut den här röda mattan för läslov och fortsatt läsning som handlar om att läsa för livet faktiskt. Så, ja.
Det finns ju också en del forskning nu, läsforskning, där man som faktiskt betonar den frivilliga läsningens betydelse för läsförståelse och hur man liksom kommer vidare i bokstävernas liv.
Mm. Ja, jag har försökt att läsa saker som någon tvingar mig att läsa och det blir väldigt svårt. Så att det är viktigt att man får läsa. Att det finns ett ben i skolan som handlar om helt självständig läsning och helt självständiga val. Och att undervisningen innehåller sånt som man kanske kan textsamtala om eller ha som gemensam läsning eller högläsning.
Mm. Jag tänkte jag skulle fråga dig.
Ja, så, fråga.
Vad skulle ett läslov innebära för dig?
För mig personligen?
Mm.
Ja, men jag tänker jag blir bara glad. För att tänka att få börja dagen med att läsa och inte bli avbruten. Så sitta en frukost som går över i en lunch och så har man läst en bok i flera timmar. Det tycker jag skulle vara helt underbart att göra. Och att få handskas med boken lite på mitt eget sätt. Inte någon som säger att nu är det slut eller nu måste jag göra annat. Utan att det är faktiskt en oavbruten tid för att få läsa och upptäcka vad det är att läsa. Så skulle jag. Hur skulle du göra?
Ja, jag har ju jobbat med böcker nästan hela mitt yrkesverksamma liv. Och då har det ju varit väldigt mycket pliktläsning.
Mm.
Så när jag har lov eller semester då, som det heter på vuxenspråk.
Mm.
Då har jag ägnat mig ganska mycket åt att läsa sånt som jag har liksom lagt alltså lust, sånt som jag vill bara läsa för lust, som inte är plikt.
Mm.
Och då är det gärna nya genrer som jag tycker att jag inte riktigt har testat förut. Ungefär som man testar nya maträtter så har jag velat testa på att läsa sånt som ger lite motstånd eller som jag inte känner mig lite främmande inför.
Vad kan det vara?
Ja, men det kan ju vara biografier kanske eller essäer om något nördigt ämne. Ibland är det bara kokböcker.
Ja, och allt det är ju läsning.
Mm.
Som smakar gott också. Jag tänkte det här med... du är ju redaktör för... berätta om ditt redaktörsarbete. Vad är det som kommer hända?
Det som kommer hända det kommer till läslovet då, som är vecka 44.
Mm.
31 oktober till 6 november. Så kommer det en sprillans ny barn- och ungdomsbokskatalog.
Mm.
Det är en urvalskatalog, eller det är så här, 5-6 experter som har hjälpt mig, eller hjälpt oss, att välja de bästa böckerna ur årets utgivning. Och så presenteras de i katalogen. Fast det är inte bara, det är lite intervjuer med barn, och det är lite intervjuer med lite större barn. Och du har skrivit några texter till katalogen också.
Mm. Jag minns när den här katalogen kom tidigare, hur då var jag lärare och den fanns tillgänglig överallt och vi tog in den i klassrummet, bläddrade i den, tittade i den, pratade om den, diskuterade lite böcker, vad vi hade läst eller, och så följde det med hem. Och det är ju roligt att läsa kataloger, det var ju jätteroligt och barn tycker om att läsa kataloger så jag tycker att man ska läsa den här katalogen. Att man tar in den i alla sammanhang och tittar på den. Och njuter lite av den.
Mm. Det är ju meningen att den ska väcka lust och ge inspiration och även vägleda.
Mm.
Att man ska få syn på sånt som man kanske inte riktigt visste fanns.
Nej.
Och den är utformad, kommer vara utformad på ett väldigt lekfullt sätt.
Ja.
Och dessutom så kommer det bli två kataloger i en. Det är en annan nyhet.
Mm.
Med en del som vänder sig till barnen och framförallt deras vuxna som spelar en stor roll för deras läsning som de har i sin omgivning. Och den andra delen vänder sig lite mer direkt till ungdomarna som vi ibland tappar bort lite grann.
Mm. Det låter ju jättespännande. Och få vända och vrida på den. Att man får,
ja.
För ungdomar som jag pratar med, det är så kul att titta på de här böckerna man läste kanske en gång tidigare i sitt liv också. Att man får gå tillbaka lite och titta på bilderböcker och läsa dem också. Det är ju väldigt uppskattat, vet jag. Men är det några barnröster i den här?
Ja, det är det. Vi har besökt till exempel en förskola som jobbar ganska mycket med litteratur. Och där har vi pratat med några barn från 5 till 5-6 år. Sådär.
Och vad berättar de?
Ja, de kan berätta såna här saker. Jag tänker väldigt mycket på Holly, 5 år.
Mm.
Som fick frågan om vilken sagofigur hon skulle vilja vara. Och då sa hon så här, en prinsessa. Och Rödluvan. Och Stora stygga vargen. Och då tänker jag så här, vilken spännvidd. Ibland vill man vara lite fin i kanten. Ibland vill man vara lite rädd som Rödluvan. Och ibland vill man bara liksom ta fram bästen i sig.
Ja, och vad underbart. Det är väl det som litteratur. Tänk att få kliva in så i olika gestalter och få vara pröva. Det är helt fantastiskt. Men det är också intervjuer, va?
Ja, vi har bland annat en lång intervju med rapparen Ison.
Mm.
Som ju du känner väl till också.
Mm.
Och det är väldigt roligt att prata med honom. Mm. För han har ett sånt aktivt, och har haft sedan unga år, aktivt förhållande till ord.
Mm.
Han har ju en barndom som var lite utsatt. Men som också innebar att han hade väldigt mycket tid.
Mm.
Så att han ägnade sig mycket åt att sitta och iaktta andra människor. Och medan han gjorde det så tänkte han på ord. Och liksom prövade ord i sin mun. Och det var ju också ett sätt för honom att lära sig svenska.
Mm.
Och han säger bland annat så här. Jag kan inte låta bli att citera honom. Orden blir som en karamell i munnen. Man suger på dem och upprepar dem så många gånger att de så småningom integreras i språket.
Mm.
Man känner ordens valörer, hur de låter, beroende på vem som talar, hur orden kan förändras med betoningar. Eftersom jag inte hade så mycket att göra kunde jag ibland sitta en hel dag och fundera över ett ord.
Mm. Finns det här i katalogen?
Ja.
Det ger ju mer smak, jag vill läsa mer. Men det här med orden och betydelsen av ord kan också vara en väg in i att läsa. Många unga som jag har pratat med säger att jag vill ha ett större ordförråd. Och så frågar de, hur kan man få det? Hur kan man få ett större ordförråd? Och då säger jag, du kan läsa den här sidan och så plocka med dig ett ord som du tycker. Då har du ökat ditt ordförråd. Ja, men jag behöver inte läsa allt, va? Här är bara den här sidan och ett ord. Ja, men då, det var så himla bra att läsa vidare. Så det där med att läsa ordförråd och att hitta ingångar till ordförrådet. Det är ju en underbar resa.
Mm. Ison beskriver ju det också som att han gav sig själv utmaningar i att gärna läsa sånt som han inte visste mycket om och inte kände till.
Mm.
Och på det sättet lära sig nya ord och hur man använder dem framförallt.
Spännande. Jag tänkte faktiskt utmana dig med att läsa ur Isons bok När jag inte hade nått. Och lite om vad han berättar om. Vad som händer med honom när han gör allt det här.
Ja, det här är alltså, då kan jag säga bara att det här lilla stycket handlar om när Ison börjar, han får jobb och börjar liksom komma in i ett yrkesliv.
Mm.
Nu blev jag tvungen att följa med i nyheterna varje dag. Verkligen läsa tidningarna grundligt, inte bara kolla i Metro om det var rea på Intersport till helgen. Och jag tvingades lära mig att berätta. Jag kunde sitta hela kvällar och vrida och vända på ett ämne för att förstå hur jag skulle lägga fram det. Varje dag blev jag tvingad att tänka konstruktivt istället för att fastna i samma cirklar med samma människor i samma situationer. Jag försökte bygga upp ett ordförråd och städa upp i mitt språk. Det var nästan som om hjärnan blev glad av allt det här. Som att den hade väntat på att få något att jobba med.
Ja, med de orden går vi in i den här katalogen och detta kommande läslov, tänker jag. Med den lusten och den energin och det intresset. Att utveckla och utmana och vidga de här cirklarna. Jag vill tacka dig för det här samtalet.
Ja, men tack själv.
Mm. Och nästa samtal kommer vi att prata om stora böcker och tillsammans med Ulf Stark, författaren, kommer då. Så med detta avslutar vi för denna gång. Tack för att ni har lyssnat. Hej hopp!
Läs för livet görs av produktionsbolaget Munk.